Så hon låg säkert en och en halv timme där på Jopes bröst då. Och sen, men sen fick jag då efter två timmar så, när hon var tättad så fick jag ha henne mot mitt bröst. Just sådär. Och det, nej men vet du, om du skulle kunna sätta det på flaska, den känslan liksom, så vet du, det är knarka, vet du.
Wow.
Det är ganska, det är good shit.
Hjärtligt välkommen till Sonjas och Jannes podd, skådespelare Oskar Pöysti.
Yay,
tack.
Äntligen är jag här.
Ja,
ja.
Du skulle ju komma hit.
Ja.
Vad hände?
Jag fick barn.
Ah, okej då, det är helt okej, ursäkt.
Ja, vi skulle komma i maj och det var redan avtalat någonting den veckan. Och sen den söndagen så kom bara min dotter och
sa morgens.
Sa morgens, ja, fem veckor för tidigt. Så att,
oj, är allt okej? Okay?
Allt är jätteokej.
Oj, super. Ja. Jag känner.
Men du är förlåten.
Ja.
Och vi är jätteglada att du är här.
Ja. Jag är så nervös, eller inte vet jag om jag är nervös, men jag är lite nervös att liksom när det kommer de här frågorna och sen att när jag lyssnar på den här podden här nu innan och så försökte jag föreställa mig, vad ska jag själv svara? Att jag får noll, det är som att bli helt blanko, att liksom jag fick en identitetskris här, att existerar jag? Att finns jag? Är jag bara tre liksom tvättbjörnar ovanpå varandra i en regnrock? Eller liksom att, vet du, har jag levt mitt liv? Jag har nog en uppfattning om att jag har haft en barndom, men jag är inte så säker med.
Har man inte en barndom så kan man alltid hitta på en barndom.
Exakt.
Vad är det som, vem var det Stiller som sa att det är aldrig för sent att skaffa sig en lycklig barndom?
Ja, Ben Furman har skrivit en sån bok.
Just det. Ja.
Det gillar vi.
Ja, den var bra. Men här kommer första frågan, Oskar.
Har du någon gång sett ett norrsken? När var det och var såg du det?
Nu är vi vid pudelns kärna direkt, alltså. Jag visste inte att, jo, jag har nog sett norrsken här helt i södra Finland också. Hemma i Ekenäs, det på gårdarna där vid Västervik, gårdarna utanför Ekenäs.
Fina ställen.
Aj, det är fina ställen.
Där har man varit på besök.
Ja. Stubböle och så vidare. Aj, aj. Och där mitt i vintern så går man där med hunden på åkrarna. Och då har jag sett norrsken. Och det är inte en jätteintressant historia egentligen. För att...
men fattar du att det var norrsken?
Ja.
Okej.
Okay. Ja.
För att annars är det ju en udda upplevelse.
Ja.
Alltså när man inte vet vad det är.
Det var dessutom 90-tal och X-Files och allt det här.
Långt efter Tjernobyl.
Dessutom det.
Ja.
Ja, det skulle vara jättes... Nu är jag lite besviken på att jag var liksom direkt kunde som liksom redan 12-åring bara fatta att det där är norrsken, att det där är häftigt. Tänk vad liksom kunskapet ibland gör livet mer tråkigt. Mm. Att, tänk hur, om jag inte skulle ha fattat vad det var frågan om och ser det här... Jag skulle ju vara helt hänförd. Det skulle vara en stor religiös upplevelse antagligen.
Ja, du ska offra din hund till någon, ja, för att bli sparad själv.
Jag ska
eller
bli kultledare och bara så här. Vet ni.
Har du några dåliga sidor?
Åh, gud.
Har du
vet inte vad jag blivit bättre på, en sak som jag reflekterar på, som liksom har varit det där med att ta tag i saker lite tidigare.
Ja.
För att inse att om jag bara gör det undan direkt så är det hemskt mycket lättare än om jag har det och äta energi i en vecka eller två månader. Eller det kan börja med att bara sätta undan tallriken in i diskmaskinen direkt och inte vänta två timmar med att göra det.
Ja.
För att då tar den, varje gång du går förbi den så äter den ju energi av det. Ja. Jag har hemma på bordet en räkning som är en elräkning från en krabbrev som är sådär, men vi har betalat den här räkningen, men den jag orkar. Och det här nu var det en vecka och den har ätit energi en vecka. Men jag har blivit mycket bättre på att liksom ta dem, göra undan det där så att de inte äter. Men sen samtidigt så måste jag ha, det är nästan som jag ska förlora någonting i identiteten om jag liksom bara skulle vara så allt för duktig och bara göra bort allting och vara en så här perfekt och allting är bara städet och räkningarna är i ordning och allting, bilen är besiktigad och
Men tänk hur mycket du skulle kunna få till stånd under den veckan som den där grejen bara äter din energi.
Ja, men det är just det. Ja. Men
för jag känner igen mig själv, därför kan jag...
Nej, men man måste ha en balans lite. Därför har jag lämnat den där elräkningen nu i en vecka, för att liksom man kan inte vara för perfekt, för då är jag någon annan.
Det måste finnas lite kaos liksom. Mm-hmm. Ja. Mm.
Men det finns en regel som jag har försökt följa efter att jag hörde den första gången. Anna Perho, som är en sån här medieperson och har skrivit vissa sådana här självhjälpsböcker. Alltså hon talar om en sån här 5-minuters regel.
Right.
Om det är någonting som tar mindre än 5 minuter så ska man göra det direkt. Då kommer man jättelångt.
Jag skulle måste öppna min inbox och börja svara.
Alltså, men det tar inte mail. 5 minuter.
Nej, men sen mail, där finns sådana där 2-30 sekunders. Eller vidare på fordran och kvittot i någon bok. För, de bara blir.
Mm-hmm. Och sen just, när det finns för många så tar det ju inte mer än 5 minuter.
Nej, sant.
Så om det har liksom blivit en hög av dem.
Alltså, ja, jag tänker på då, alltså, de mängder pengar som jag skulle ha om jag skulle ha deklarerat hela mitt liv.
Mm.
Eller just betala räkningar i tid. Eller liksom lämna in kvitton till bokföring just som jag skulle få tillbaka. Alltså, det är tusentals euro. Det är flera tiotusentals euro säkert. Aj, gud.
Ja. Ångest, vad bra.
Men det, ja. Jag har många dåliga
sidor. Jag var sådär att ska du ta den dåliga sidan och bara glida, tänkte att glida bara på
glida,
handen. Jag har lite det där också. Ja.
Men jag kan ju börja rada upp dem här. Jag är just nu ett sånt livskedja där känns att jag har jättemånga dåliga sidor. Nej, men jag funderar jättemycket på sistone kring det här med att vara känslig. Är det en dålig sida eller är det en bra sida? När har man nytta av det? När är det till ens nackdel? Och från det så tänkte jag direkt hoppa till att jag är jätteglömsk. Det är en dålig sida som också är jätteirriterande. Glömmer nycklar, glömmer telefon, har hela tiden någonting borttappat. Jag har också blivit lite bättre på det där.
Men alltså glömsk är ju liksom objektivt liksom mer lättare. Det är ju lättare att säga. Det är liksom, inte vet jag, kanske det är bra att glömma bort något obehagligt, men liksom. I regel är det ganska bra att komma ihåg saker.
Mm.
Men det där med känslighet är ju liksom, det är mera dubbelt.
Varför måste man läsa när det är roligare att se på film?
Sonja! Shoot!
Den här frågan, och det här temat talar vi om helt just för 10 minuter sedan innan vi hoppar in i studion. Att det är jättesvårt att motivera sig att läsa när man har så många bra serier att kunna se på.
Mm.
Men vi hade ett sånt här test för inte så länge sedan. Vi skulle vara skärmfria en vecka. Eller vi tävlar i vem har mindre skärmtid. Det lönar sig förresten att göra en sån tävling, Oskar, om du funderar på att du borde liksom minska. För sen om man har en liten sån här tävling i det här, så då lyckas man ta ner det. Vi lyckades ju ta ner det från about 5 timmar till 1 timme.
Ja, per dag.
Och det är ganska mycket.
Mm-hmm.
Och det där, då kom jag tillbaka till bokvärlden. När jag inte hade den där skärmen. Så det... Inte ett svar på frågan, men...
Ja, det var telefonskärmen, så du kompenserade liksom det med att läsa. Jag kompenserade med tv-skärmen, så att...
På det sättet, skärm till skärm.
Ja, skärm till skärm.
Vad är Janne, grattis, sticka upp den pokalen.
Men när det gäller det här med att läsa och film, så ofta pratar man ju om att om man har läst, när man har läst boken och så ser man en film, så är filmen ofta sämre, för att i boken så... Mm-hmm. Oftast så har man lämnat bort mycket från boken i filmen. Men... har du, Oskar, någon gång sett filmen och sen först läst boken?
Oj, nu måste jag rådfråga mina tvättbjörnar som är på varandra här. Ja. Kommer inte på.
För jag har alltså den här 100-åringen som hoppar ut från ett fönster och flög iväg, eller vad den hette. Så den, jag såg den filmen, Robert Gustafsson i huvudrollen, och sen läste jag boken. Och det är en konstig upplevelse, för då vet du hur oss innehavaren ser ut.
Ja.
Du spelar i toppen film i ditt eget huvud. Ja. Jag antar att människor gör som jag. När du läser en bok så får du egna bilder. Men när du redan har fått bilderna, du vet hur huset ser ut, du vet hur bilen ser ut, du vet hur alla karaktärer ser ut i den här boken. Och sen så läser du, och sen i något sätt kommer det en scen som inte med i filmen. Och så är du bara, kanske någon karaktär som de har plockat bort. Och man bara, wow, jag måste jobba själv.
Ja.
Vem är det där då? Men så lägger du in någon från den världen. För du vet ju att det är Robert Gustafsson, så du säger, nej men det kan ju vara, vem han jobbar med? Henrik Schyffert, nej men det är Schyffert då. Schyffert som spelar det här, liksom, och så.
Ja.
Det är en helt, liksom en omvänd upplevelse till det vanliga som du har läst.
Men svarar du inte på frågan här nu till vårt barn här nu då? Att du måste jobba själv när du läser bok. Och det är bra för din hjärna. Det är andra delar av hjärnan som aktiveras när du läser, och du är själv aktiv, liksom, du måste själv göra det. Att tv-tittande är ju ändå relativt passivt. Och det är stor, och det är visuellt, och vi är så visuella människor som vi så. Men att om du läser det där och skapar bilderna i huvudet själv, så aktiverar du liksom, det är bra hjärngymnastik helt enkelt.
Plus att historien går ett vidare. Om du ser på tv så går historien vidare, ja, fast du går på vässan.
Ja.
Nu kan det ju hända att boken går vidare fast du går på vässan, men du jobbar även där då. Den går framåt i det tempo som du själv bestämmer för, men du kan inte passivt följa med den på något sätt. Det är sant, det där är en stor skillnad.
Och sen, vad ska man ta som det ena utesluter ju inte det andra. Nu måste man ju, liksom att om du bara ser på film så går du miste om ett helt medium som är helt annorlunda och en helt annan sak här. Så att, och ditt språk utvecklar. Det här är ju bara så här duktiga saker, men plus det är ju en helt annan upplevelse. Just att det kan ju vara en cool, häftig upplevelse att läsa själv.
Jag tycker det jobbigaste med att läsa är att det tar så fruktansvärt länge. Sen blir man ju bättre på det, så går det ju snabbare.
Hur är det med ljudböcker och lite snabbare hastighet?
Jag har inte faktiskt lyssnat på en enda ljudbok i mitt liv. Jag har en gång blivit ombedd att läsa in en ljudbok. Jag skickade in en demo. Och så visade det sig att jag kan inte läsa. Så det var ett litet problem. Och den som sen fick jobbet att läsa in den där ordboken sitter i den här studien.
Var det jag?
Kimi Räikkönen.
Var det Kimi Räikkönen?
Ja. För det var en från förlaget eller någonstans som hade tyckt att det skulle vara jätteroligt om Kimi Räikkönen skulle ha en västnyländsk brytning. Eller liksom var någon västnyländsk. Ja. Så jag fick en förfrågan. Och så spelade jag in då några rader. Och så bara konstaterade att det här går inte. Alltså. Jag kan inte läsa högt. Det funkar inte.
Men det är ganska svårt. Sen när jag var och de facto läste in den där boken. Så jag går för snabbt och sen hänger inte min tunga med.
Var det liksom en jobbig upplevelse och du önskar att du skulle ha haft den?
Ja, det var liksom...
Hatar varje sekund och jag ska inte vara bitter.
Nej, jag hatar inte varje sekund, men jag var nog blev störd på mig själv över hur mycket jag måste stapla och ta om. Liksom.
Nu är jag mindre ledsen. Tack.
Så att det där, så att det var, ja.
Hur skriver vuxna så snabbt?
Hur skriver vuxna så snabbt? Därför att vissa av oss har gått i Ekenäs högstadieskola och har tagit tillvarskurs, maskinskrivning.
Med Marianne. Jag vet inte vem du har. Jag hade Marianne.
Mm-hmm. Mm. Och där gör man jättetråkigt som ett datorprogram säger att nu ska lillefingret göra A och E, A och Q och S. S, ringfingret gör S och pek, alltså långfingret, vänstra långfingret har D. Och så gör man så här jättetråkiga, skittråkiga övningar. Timme ut och timme ut. Och man fattar, varför har jag gjort det? Varför har jag det? Och sen, så magin över hur hjärnan och nervsystemet fungerar, så plötsligt så börjar så vet dina fingrar själv hur de, så du behöver inte tänka på var den finns. Utan fingret vet var på tangentbordet det är. Och så kan du skriva utan att titta på tangentbordet. Ja. Och det är magiskt.
Och du, alltså det är den i särklass bästa kursen jag gått.
Ja.
Om man tänker på livskvalitet och hur mycket tid man sparar.
Verkligen.
Hur många fingrar skriver du med, Sanne?
Mer än vår chef som skriver med 2.
Ja.
Inte använder jag helt alla. Ska jag använda kanske 8 eller 7?
Okej.
Okay. Jag kan inte, det här borde nu på något sätt testas.
Mm.
Ja,
men för, jag kan inte släppa det.
För vi hade sån maskin, alltså maskinskrivning, alltså sån där, inte datorer och keyboard, utan det var maskin.
Vi hade också maskin. Ja. Det var sen i Kanada, jag var utbytesledig i Kanada sen 2 år senare, och där tog jag fortsättnings, och där hade de dataprogram.
Och det här är det som man kallar för 10-fingersystem.
Ja.
Och där, sen så, man hade en A4 som man tejpade över händerna så att man inte fick se i något skede. Och så satt man och skrev ASDF. Ja. Och sen så vidare och hela den där.
Jag har aldrig varit på en sån här kurs.
Nej, men det är alltså och sen det är enorm skillnad om du kan 10-fingersystemet jämfört med just de som sitter med 2 pekfingrar och hackar. Ja. Hur mycket snabbare du är än alla andra. Ja, det är en av, men det här är när vi pratar om att skriva på maskiner. Sen om vi pratar om varför vuxna skriver mycket snabbare, som var frågan, för hand. Så är det ju för att, alltså nu för tiden är det väl...
Det var frågan för hand.
Mitt vet jag. Jag bara skriver. Jag tänkte direkt penna, du var direkt dator. Som den moderna människan är. men är inte så att man, jag tror inte man har skrivstil. Att man inte lär ut skrivstil mera. Jag tycker jag minnas en sån nyhet. Att skrivstil är inte något som man lär ut mera i skolan.
Nej, jag tror inte heller man lär ut.
Att man textar nog, men man lär inte ut det. Och där är ju kanske orsaken till att vi skriver snabbt då. Skrivstil är ju mycket snabbare än att skriva.
Ja, men nu minns jag, det var någon ramaskriv att det är ändå jätteviktigt just för, nu är vi inne på hjärnans utveckling igen, att liksom det hand till öga koordinationen och det att du kan skriva skrivstil så är, att du tänker på, det påverkar hur du tänker och bla bla bla. Att det var en skandal att nu hade de tänkt sluta med det.
Alltså fortsatt med det då?
Ja, nu killisar vi här jättemycket.
Är ni snabba på att skriva när det handlar om att skriva snabbt? Så skrivstil på keyboard, men på telefon.
Skrivstil på keyboard?
Nej, men alltså skrivstil, kommatecken, keyboard.
Använder någon predictive text?
Ja, jag.
Okej.
Okay. Jag har slutat försöka skriva rätt, totalt. Jag har alltså så att jag har...
Du är som min mamma då.
Ja, ja.
Alltså man får alltid tyda vad hennes hieroglyfer att vad det... Liksom det är så roliga saker. Bara inte kollar, inte alls kollar vad man skickar iväg. Trycker bara på send.
Nej, jag har också ett sånt självförtroende gällande min telefon att den har äntligen förstått vad jag menar. Så jag bara skriver alltså bokstäver ditåt och räknar med att den lägger in rätt ord. Bara... Jag försöker inte ens träffa bokstäver.
Har det hänt något roliga...
Vi syns vid tissarna istället för hissarna. Yes. Den såna hade hänt en del.
Tänk att den gissar.
Ja.
Att det ska vara tissar.
Ja,
och inte hissar.
Det är också,
vad har du skrivit för ord liksom?
Ja.
Vad har du lärt
de är illa när det kommer något riktigt konstigt liksom, kukhuvud eller något sånt där. Där man säger, ja, den kunde inte framförut, men tydligen har man skrivit.
Inflammerad penis.
Ja, hela sjukjournalen. Sen brukar ni diktera?
Nej. Aldrig.
Oj! Ni har en helt värld ni inte har upplevt. Framförallt om jag kör bil eller något, så då bara dikterar jag in meddelanden.
Okay.
Och så kan man säga hej, utropstecken, ny rad. Jag kommer hem om en stund, punkt. Ska jag åka via butiken, frågetecken.
Jag är pedantisk, jag kollar alltid igenom och jag går in och rättar varenda bokstav. Och jag använder ingen så här försnabbande sånt, så det tar jättelänge för mig att texta.
Men minns ni hur långsamma man var på att skriva, eller hur länge det tog att skriva ett textmeddelande när man hade en gammal telefon och skulle trycka flera gånger på samma nummer? Mm. Men man blev ganska snabb på det där.
Jättesnabb, ja.
Jag kommer ihåg att jag någon gång...
Jag minns när det var en finländsk kvinna som hade världsrekordet i att texta. Guinness textade helt sjukt snabbt. De hade valt ut den random.
När man ska gå hem när man inte har någon tid.
Oj! Den är så, hur vet man att man ska gå hem när man inte har någon tid? Jag hör ju till den kategorin unga människor som alltid har haft ganska tidig hemkomsttid. Alltså jag har varit den där, mamma och pappa tänkt att efter ett visst klockslag så händer det ingenting som du behöver uppleva när du är ung. Alltså du behöver inte vara ute på stan 2 på natten. Klockan efter 11 så, eller 10-11 så då finns inte något där som man behöver uppleva när man är jätteung. Det samma som i dagens läge, när folk, om man är nykter och far ut och folk börjar bli så fulla att du inte fattar vad de säger, då vet du att nu är det dags att gå. Och det är ungefär 11.
Alltså jag har ju levt största delen, och igen nu talar med de här tusentals eurorna, och så vidare, att jag inte har kunnat gå hem när jag vet att festen inte blir roligare. Alltså FOMO:n, att ifall någonting jätteroligt, ifall det är jättebra diskussion ännu här, liksom att inte kunna gå hem när festen är som bäst, utan måste stanna sen till bara de sista liksom, som sitter och plirar på varandra där klockan 4 på efterfesten. Men med åldern så har det blivit lite bättre ändå.
Jag funderar, jag har alltid också varit den där som stannar längst och är till slut. Det är liksom pilkon oftast. Inte så mycket efterfesten, men nog till slut. Med åldern, helt samma svar som du, har det blivit kortare och kortare kvällar. Hur ska man, jag tycker... Konsekvent att jag går alltid lite för sent hem. Att jag skulle ha kunnat gå lite tidigare. Att den där piken som du också talar om, när man borde gå. Så den hade nog kommit. Men man vill ju inte ge upp, för man kan ju aldrig veta. I don't know.
Nej, just det.
Och sen blir det också lite det som när man spelar på kasino. Att man förlorar pengar och tänker, men jag kan vinna tillbaka det här. Så du har varit ute och så har du missat piken. Och så tänker du, men det kanske kommer en till.
Ja.
Och då kan jag gå hem när det är som bäst. Och så bara väntar du, men det bara faller stämning.
Jag har läst någonting apropå hur vissa människor som har svårt att sluta dricka, just på festen också då. Så jag hör nog till den här kategorin. Liksom, för en del är ju sådär, de dricker 3 glas och sen är det, nej men det är jättebra nu. Eller liksom så. Och den där idealfyllan är liksom vid någonstans 0,7 promil har man konstaterat. Då är liksom sociala banden börjar släppa och kivahormonerna har kommit redan och du har den här bästa bugingen på. Och det känns jättekiva i hjärnan, den känslan. Och så är liksom vissa människors hjärna är såna att de vill uppleva att hej, det var så att jag drack öl eller vin, eller whatever. Och efter det så började det kännas skiva i hjärnan. Så då är de sådär att, hej, Oskar, det kändes skiva i hjärnan när du drack öl. Gå och ta en öl till. Och Oskar säger, hej, bra idé i hjärnan. Och så går man och dricker och det är inte sådär en stor letdown för att nu det är någonting, nu var det något. Och sen liksom, och så håller det på hela kvällen liksom. Hej, Oskar, minns du hur bra det kändes när du drack öl och det gav en skiva känsla? Hjärnan, du har helt rätt. Yks du upp, Kitus. Och så där fortsätter det, att man har bara en enda loop av liksom att försöka uppnå den där originalkänslan som var det där första stoppet, de facto. Medan vi, andra har inte, utan de fattar att, att här var det, det blev inte roligare än så.
Om jag är på fest, så om jag har en dricka i handen så dricker jag. Så dricker jag. Men jag märkte också att om jag byter till en alkoholfri.
Samma här.
Så jag dricker bara.
Ja.
Alltså min hjärna är världens dummaste. Ja. Den är bara, jag kan inte dricka kokis. Eller något annat. Jag kan inte dricka läsk, vatten. Det är inte samma. Men om jag dricker alkoholfri, lonker och öl, vad som helst. Så då dricker jag så jag bara, ja. Och min hjärna är bara sådär, ja, du är fortfarande, det är fortfarande. Bostämning, allt är bra, ingenting är konstigt. Du är helt som du var en kvart sen när du drack en alkoholversion av det här. Och så kan jag liksom lura mig. Men annars är det sådär att, ja.
Jag har exakt det där. Ja. Exakt det där. Och jag har lyckats lifehacka det. Att ta just varannan alkoholfri.
Ja.
Eller sen var tredje pilsner.
Ja.
Också.
Ja.
Gud vad skönt. Och kroppen tackar följande dag. Gilla. Och de kommande 5 dagarna. Ja. Som man oftast betalar för.
Hur vet man att man vill ha ett barn eller flicka eller pojke? Jag skulle nog kanske vilja mer ha en flicka om jag vill ha ett barn.
Jag borde ge det här åt dig, Oskar.
Ja.
Alltså.
Jag ska berätta. Jag drömde för dryga 10 år sedan. Jag tror att det var 27. Så hade jag en dröm mitt i natten och jag höll på. Det var en action-dröm och rädda världen. Nej men typ jättemycket händer och jag liksom hoppar och kring. Och så plötsligt så hoppar jag ner i en pool, en swimmingpool med sånt blått ljus som kommer där nere vid poolen. Och där simmar en baby. Liksom som Nirvanas Nevermind.
Jag tänkte ju säga Nirvanas Nevermind.
Ja, men exakt. Ja. Men det är den. Men nere på botten av poolen så där är en baby. Och jag sa, oj shit, jag måste rädda den här babyn. Och så tar jag den till mitt bröst och håller den där. Och så fattar jag att det är mitt barn.
Mm.
Och så drabbades jag av en sån här otrolig känsla i den där drömmen. Helt som att jag bara vibrerade, som att jag blev elektrisk. Och det här barnet var liksom en kraftkula vid mitt bröst. Och det var liksom, det var vi. Det var en sån här otrolig stark känsla. Vi och att jag ska beskydda det här barnet. Och sen drömde jag vidare resten av drömmen. Och då hade jag det här barnet hela tiden så här vid mitt bröst.
Ja.
Och så vaknade jag upp och jag minde, och liksom var helt chock, helt frapperad, helt chockad. Och insåg att jag vill ha barn.
Men var det först, alltså 27? Att det var först då?
Det var nog som den, då nu inte var tanken främmande för mig före det, men då var den som en känslomässig, så han liksom kroppslig, så här kan inte förklara det stark bara. Och efter det så var okej, jag vill ha barn, jag längtar efter barn.
Ja.
Efter det. Sen fick jag vänta ganska länge efter det. Men här när vi försökte få barn, så det kom inte på posten, om vi säger så.
Ja.
Det visar sig att jag saknar en tredjedel av min Y-kromosom.
En tredjedel av din Y-kromosom?
Ja.
Vad betyder det för oss lite mindre bevandrade i
kromosom? No, det betyder det att jag har en kraftigt nedsatt CD-cellsproduktion.
Ja.
Alla de här generna som borde vara på den här kromosomen, 20:e kromosomen, så de har bytt plats perfekt och de är på 18:e kromosomen.
Okay.
Vet du,
ja.
Så här. Det kan vara vad som helst. Nu visade det sig, och tack och lov så visade det sig då att jag hade det här, så de kunde diagnostisera det. Och tack och lov så var det den rätta tredjedelen på Y-kromosomen som var borta. Att skulle det ha varit A eller B-delen på Y-kromosomen så skulle jag varit helt steril. Men nu var det C-delen, så jag har bara kraftigt nedsatt spermieproduktion.
Okay.
Sånt som man kan få veta plötsligt, utan gått hela livet och varit sådär, haft olika stunder när man har varit rädd, oj shit, att den kommer jag gravida och ångestfyllt vänta på mensen som är sen och sådär, när det inte har varit läge att få barn. Men
det är ju alltså med tanke på att man har den där drömmen när man är 27,
ja.
Starkt vill ha, och sen att hamna, genomgå en lång process.
Det var inte helt roligt. Nej. Ganska mycket jobbigt, ångest eller så.
Men hur känns det sen när det löser sig?
Alltså det var nog helt otroligt, för det var inte heller första försöket som vi sen lyckades bli gravida. Så sen, alltså vad de gjorde, alltså modern medicin, jag har alltså inte många spermier, så istället för en vanlig provrörsbefruktning så tar de, man stimulerar ägg, så growth, vad heter det?
IVF, va?
Det är IVF, ja, in vitro fertilisering. Så sätter de mammans ägg och pappans sperma i en petriskål och så får de leka, liksom, basically, do your thing, liksom. Men här hos mig, eftersom jag har haft så få, så tar de mammans ägg och så tar de mina spermier och så tittar de i ett mikroskop och så tittar de att ah, men den där ser ju helt bra ut. Och så plockar de den enskilda motherfucking spermien med en liten satans pipett, jag förstår inte.
Ja.
Ja. Och sen töcker de in den i ägget.
Sinnessjukt.
Alltså, det är sinnessjukt.
Det är helt otroligt.
Det är modern medicin.
Alltså fucking gotta love it.
Ja, mm. Men alltså, alltså att, men också det här att ditt barn,
ja,
han plockar
spermier. Ja, ja, kille.
Det är den där.
Ja, alltså, det är helt sjukt. Det är helt sjukt.
Otroligt.
Men tacka Gud för modern medicin och för att man kan få hjälp till så mycket olika.
Ja. Ja, jag tänker, skulle vi ha bort på medeltiden så skulle det vara, ja, det är min frus fel.
Ja.
Hon är infertil. Ja, precis.
Ja. Ja, ja, ja.
Exakt.
Men 5 veckor innan, förlåt min okunskap, det är prematur.
Ja, det är prematur, ja. Det är liksom late stage prematur. Alltså.
Ja. Ja. I den här historien om att du länge vill ha barn, får veta då att det är svårt, ja, har kämpat mycket, ni är gravida.
Ja, och hela graviditeten så var ju, det tog jättelänge innan man kunde tro att allt är bra. Ja. Det går sant att först efter den där Raken Ultran som är där efter vecka 20 så började det lite släppa att liksom allting på riktigt ser bra ut och här är hjärtat ser bra ut och höfterna och allt det där.
Yeah.
Att för det så är man så inställd på att bli besviken, yeah, vid det skedet redan.
Ja, framförallt om man har blivit
fått på käften några gånger så man skyddar sig. Ja, så kommer hon ut och vi var inställda också på att de skulle ta bort henne till det där att i och med att hon var så tidig så att vi kanske kommer att ta bort henne dit och väcka upp henne, hjälpa henne andas det där och så vidare när de är så små. Men, och vår barnmorska som var helt vitt och bästa i världen. Alltså, det är sådär, jag kunde inte, flera veckor efter förlossningen kunde jag tala om vår barnmorska utan att börja pilla. Alltså, det blir så emotionellt. Alltså det är den här kvinnan som har hjälpt oss med att få henne till världen. Och bara, vet du, nej men det är, hon är för mig, hon är en sådär, ett helg. Alltså jag är riktigt sådär att hon är nog Lisa där på. På kvinnokliniken, if you're here. Nej, men, så Lisa var sådär, nej, inte, det kommer nog ordna sig, vet du. Ja, ja, ja. Och så kom hon ut, och i 3 sekunder så var hon helt tyst, och man bara, och sen kom jag det. Där, och det är det vackraste ljudet som finns.
Jag tänker, från den där drömmen när du var 27 år gammal, till det att du har ditt barn där på bröstet, och håller i det som i den där drömmen.
Mm.
Tänk så cirkeln sluten.
Ja, och vet, sen när jag fick ha henne, när hon var liksom, först fick hon, de sätter ju henne på mammans bröst alltid, och det visar sig, det är svensk forskning som visar sig att det är liksom jättebra, minskar en massa sjukdomar, missar allt möjligt. Bara kroppskontakt till mamman, direkt.
Mm.
Så hon låg säkert en och en halv timme där, på Jopes bröst då, och det där. Och sen, men sen fick jag då efter 2 timmar, så när hon var tättad så fick jag ha henne mot mitt bröst, just sådär. Och det, ja. Nej, men vet du, om du skulle kunna sätta det på flaska, den känslan liksom, så vet du, det är knarket, vet du.
Wow.
Det är ganska, det är good shit.
Det låter helt overkligt. Som inte har upplevt det där.
Ja.
Som något liksom, ja, vad säger man, större än livet.
Ja.
Eller livet.
Ja. Det är någonting nog med den här bröstet här, med fortfarande. Nu vill inte hon vara på mitt bröst så mycket mer. I början ville hon vara hon. Nu är hon mer okej med att vara bara på mammas bröst. Pappas håriga, hårda bröst. Inte lika.
Men det där fascinerar, för jag har en vän som nyligen fick barn. Och sa att det är så intressant, när barnet har fötts och man lägger det på magen, så instinktivt så börjar det röra sig upp mot mjölkbarnen.
Mjölk, just det.
Ja, alltså så där vet ni, alltså fast liksom i seriet kanske vet inte, men liksom med fötterna börjar och sen med huvudet börjar liksom klättra upp liksom, och det är gärna, du är alltså 0 minuter gammal.
Ja.
Och du direkt, alltså hur människan är byggd, hur liksom instinkterna kickar in och vad man gör och börjar liksom en söka sig upp till, ja, check nu här och dit ska jag och så här.
Ja, att de kan fatta att suga.
Ja.
Nej, det är nog.
Varför känns det konstigt att vara kär?
Man är ju inte riktigt sig själv när man är kär. Alltså sen när man blir så där helt totalt förälskad och kär i någon. Det är ju någonting helt absurt som händer. Jag kommer ihåg när jag var 13 år gammal och blev jättekär i min klasskompis. Jag kunde inte äta på en vecka. Alltså jag hade ingen aptit whatsoever. Och vad är egentligen tanken med det? Vet ni, har ni också varit så kär att ni inte har aptit?
Nu, kanske
det har hänt flera gånger i mitt liv efter det också.
Okay. Nu känns det som att jag aldrig har varit kär när du sa det.
Nej, ja, jag fick sådär att... Det är du måttet på att om du har varit kär eller inte. Ni har aldrig älskat för ni har, ni har kunnat äta.
Kanske det är en skillnad mellan män och kvinnor, jag vet inte.
Nej, däremot så kommer jag ihåg att när man är kär i någon i början, sakerna man gör i början, så när man sen spolar fram några år, om man jämför liksom, i början så säger jag kan liksom, jag jobbar i Stockholm i något så man säger jag kan fast flyga hem för en, vet du, en eftermiddag.
Right.
Och så spolar du fram 5 år och så är det bara sådär, kom inte på tanken att jag ska orka sitta på ett flyg och komma hem för en eftermiddag. Gud vad opraktiskt, vi syns ju i helgen, blir det. Mm. Vet ni? Alltså hur, det där är just att man är ju i sig själv och hur sen saker och ting på något sätt blir normaliserade. Thank God för att
apropå vad vi talade tidigare om att ha koll på sina känslor eller inte. Så där har du ju inte koll på sina känslor. Man är ju liksom, det är ju nästan som att vara, liksom, ha en liten mental störning.
Ja.
Kanske, nog.
Men så sägs det ju väl.
Ja. Det här låter så jävla helylle, men jag tror på det att liksom kärlek också är en aktiv handling varje dag. Att du väljer kärleken. Att du liksom, på tal om att ha koll på sina känslor eller inte. Så det är också det, man kan jag tror, det tror jag jättestarkt på att det där, att du kan att om gnistan har försvunnit, ja, men det kanske försvann därför att du aldrig var sen du aktivt, du valde inte aktivt den där relationen och den där människan liksom, och det, så efter en viss tid så får det sen konsekvenser.
Hela den här att man är kär i någon och allt liksom är så kivare, man kan inte äta, det är fjärilar i magen och man kan inte sluta tänka på den andra, bla bla, och det här fixar ju vem som helst. Alltså den delen av ett förhållande är det lättaste som finns.
Right.
Om man liksom, det är supersimpelt då, för att man är liksom, åh herregud, jag tycker det är så mysigt, hon är så glömsk. Hon kommer inte ihåg något, dessa sätt. Några månader senare när den där fasen är över, så då är man så där, herregud, varför är alltid jag som ska komma ihåg nycklarna? Mm-hmm. Alltså då börjar verkligheten kicka in. Men då ändrar det till något annat. Och, för att älska någon är ju sen, liksom, det är ju det som blir kvar sen när allt det där den första, liksom,
förtjusningsfasen,
först nykära delen har försvunnit. Och det är ju svårare på något sätt att uppnå.
Men jag tänker lite som du, Oskar, också, att man gör ett val. Mm. Att det handlar om att uppehålla det och se till att man inte låter det egentligen törsta ihjäl. Då tänkte jag, Janne, på det vad du sa, just det här att i början så kan man flyga. Men sen så är det lite så här, men vi ses i helgen. Men egentligen sådär, vad om du egentligen skulle också flyga? Mm. Eller man gör sådana aktiva val som är på något sätt att man beter sig lite som om man skulle vara nykär och i början. Vilken lyft säkert också kärleken kan få.
Mm.
Eftersom det är ju någonting som man måste arbeta. Och det sägs ju också till exempel att om att krama någon är ju sånt som utlöser oxytocin. Väl? Mm. Att det är jätteviktigt om man någon gång är jättestressad och det känns som att, vet du, att man har miljoner olika saker att fundera på. Kom ihåg att göra den där. När liksom 5 minuter, nej inte 5 minuter, men liksom några minuters kram.
Ja.
Mm. Och sen väcker den till liv. De här, här är du, så här känns du, så här doftar du. Men det är också ett val, kom ihåg, ta den här kramen.
Ta den här kramen, bekräfta den, ge den bekräftande kommentaren, hjälp, töm diskmaskinen. Eller liksom, det är 1000 små saker i vardagen som det hela tiden handlar om.
Och det låter lite oromantiskt, men egentligen är det jätteromantiskt.
Men hej, Oskar Pöysti, jättestort tack för alla fina och roliga historier. Visst hade du svar?
Jag hade ju svar, jag var en person.
Du är en person.
Jag är inte tre tvättbjörnar på varandra i en regnrock.
Yes! Åh, vad skönt. Det känns så skönt att bli bekräftad som människa och inte som tvättbjörn.
Tack, Oskar.
Tack, det var underbart att vara här.